Det här är gamla manegen i princip från den tid då hästar fanns här. Och sen var det lastbilar och sen så nu ser det rullstolar.
Sjukhusläkaren har åkt i vackra Frösunda vik i Solna utanför Stockholm för att prata med Claes Hultling. Han som grundade Spinalis-stiftelsen. Det pågår full aktivitet i den stora gympasalen.
Här tränar då rullstolsrugbylagen och rullstolsbasket. Och det bästa är att de som kommer hit då ikväll, 20-25 personer som alla har brutit ryggen eller nacken, känner ju som en inspirationskälla och motivation för de som är inneliggande. Mm. För att när livet ter sig som mörkast och framtiden oviss, så får de här personerna en otrolig kick av att se att personer med exakt samma skadenivå ändå lever ett normalt liv. De kommer hit med sin flickvän i bil och arbetar, har ett normalt arbete och spelar rugby eller basket eller vad de gör för någonting sen på kvällarna.
Vi fortsätter vår rundvandring i de spännande husen som tidigare varit regemente. Claes Hultling visar det magnifika köket med den jättestora vedspisen. De 50 specialdesignade rummen för inneliggande patienter och väggen med den numera ganska långa raden av vetenskapliga avhandlingar som genererats av medarbetare vid Spinaliskliniken. Alla hejar och småpratar med Claes Hultling, han skojar och kramar till höger och vänster. Folk rullar och går, bokar tider, tränar och jobbar överallt i alla husen. I Claes Hultlings lilla kontor under takåsarna är det lite lugnare, även om städning pågår i rummet bredvid.
Jag bryter nacken sista maj 1984 och då är jag 31 år gammal och jobbar som narkosläkare inne på Karolinska. Vi gick inte fortsätta som narkosläkare. Sen är historien sen är väldigt mångfacetterad, som innehåller väldigt mycket olika spännande delmoment. Vi åkte till Australien och jobbade ett år, jag och kollegan Richard Levi. Och sen kom vi tillbaka och ville starta bättre reumaskadevård i Stockholm. Men de som bestämde tyckte att det räckte med det som fanns. Så då hade vi inget respons därifrån. Men i samband med Globen, att Globen invigdes 1989, så skickade vi runt spargrisar i Globen. Och fick in 140 483 kronor och 30 öre. Och då hade jag inte ens stiftelsen konstituerats, utan vi fanns på Solberg sjukhus i Älvsjö i Hägersten. Och hade bara funnits en månad. Och sen konstituerade stiftelsen väldigt strax därefter med hjälp av Märta Stenbäck och Jan Stenbäck. Mm. Så de la väl någon miljon var och jag la 100 kronor. Och när vi hade då ägnat en del tid åt fundraising så kunde vi dra igång 1991. Och då var vi bara tre personer. Det var jag, kollegan Rickard Leve och sekreterare. Och så bedrev vi verksamheten fram till 1995 som en privat stiftelse på en konkurrensutsatt marknad där vinsten gick tillbaka in i stiftelsen. Och från början var vi uträknade, dissade och vi skulle inte ha någon plats, det skulle vara en dagslända.
Men 1995 hade kliniken blivit så stor och etablerad att den blev accepterad. Även av de som bestämde.
Hade producerat så mycket sjukvård så vi backade in i landstinget och blev en egen klinik på Karolinska universitetssjukhuset och fick sedan 98 flytta in till det stora huset i Solna. Och då fanns vi i Norrbacka och då var väl vår peak time när vi hade en ren öppenvårdsmottagning, ingen slutenvård. Men vi hade kanske 30 anställda som hade hand om alla sjukgymnastik, arbetsterapi, kuratorer och allting annat. Och där fanns vi då fram till 2003 då vi flyttade hit. Och här fanns då Rehab Station Stockholm som är ett företag i Praktikertjänstgruppen som ägs av Praktikertjänst. Och som bedriver, jag ska säga, rehabilitering utav multitraumapatienter, MS-patienter, lätta hjärnskador och reumaskador och som finns med i vårdkedjan. Så vårdkedjan som vi var med och tillskapade i början på 90-talet, den innehåller neurokirurgi första 10 dagarna och sen ligger man på neurologen, akut rehabilitering på avdelning R8 eller R18 heter det numera. Och efter 4 veckor, 5 veckor, 6 veckor akut rehab så kommer man till postakut rehabilitering. Det är här och det drivs utav Rehab Station Stockholm. Sen när man skrivs ut efter 3 månader så skrivs man in på Spinaliskliniken och det är livslångt. Och i början så har man dagvård måndag, onsdag, fredag Och det handlar om allting, att träna på toaletten och kissa och bajsa och älska, knyta skorna, köra bil, komma tillbaka till jobb, anpassa hemmet. Och så förblir man i spinalkliniken hela livet. Och spinalkliniken drevs då utav Karolinska sjukhuset. Det var en klinik på Karolinska sjukhuset och rehabstation bedrev den här, så att säga, postakuta rehabiliteringen.
Men medan Claes Hultling var gästprofessor på Stanford-universitetet i USA 2009 och 10, då togs driften över av Praktikertjänst. Och därmed upphörde spinalkliniken att vara en del av Karolinska universitetssjukhuset.
Utan jag, alla fick erbjudande om att få sin anställning från Karolinska och överflytta till Praktikertjänst. Och alla följde med utom jag, som förblev överläkare på Karolinska sjukhusets neurologklinik. Punkt slut. Så att min situation är något udda idag. Jag är alltså då vd för stiftelsen. De har 10 anställda här. Och sen så har jag en överläkartjänst inne på neurologkliniken. Där jag går rond en gång i veckan och har min mottagning där inne. Är där inne kanske en och en halv dag i veckan. Och varför finns stiftelsen kvar här? Ja, vi har ett upplåtelseavtal med Praktikertjänst. För stiftelsen var nämligen med och finansierade en bilverkstad för 1,6 miljoner. Vårt kök, rummen, inventarier, bord, armaturer, gymmet och så vidare. Och vi stod ju lite inför fait accompli inför hur vi skulle förhålla oss till detta. Men stiftelsen har ändå varit också en motor i, så att säga, forskning och behandlingsutveckling. Och stiftelsen när också hela tiden en önskan om att, så att säga, förtäta det här forskningsklimatet som finns här. Så Praktikertjänst driftar, det är fabriken. De kommer in i ena änden och sen så sköts de. Men stiftelsen står för extremt mycket av det intellektuella innehållet i detta.
Claes Hultling arbetar nu också hårt för att Spinalkliniken ska bli ett nationellt kompetenscentrum för ryggmärgsskador. Som ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms läns landsting. Det har redan fattats en del avgörande beslut i landstinget och Claes Hultling hoppas att verksamheten kan komma igång redan 2016. Men det är lite pyssel innan. Nu tar han fram ritningarna och visar.
Här kommer det byggas 50 slutenvårdsplatser och en öppenvårdsmottagning och träningsutrymmen och allt annat. Och här under så byggs det ett garage under jord. Mm. Här är gamla kaserngården. Och de här husen då, 15, 14, 13, det här är sporthallen som vi disponerar idag. Och det här hus 12 har hotellet. Men hus 15 kommer att förvärvas av stiftelsen Spinalis. Och här vill vi lägga vårt kompetenscentrum. Och då är idén att det ska funka som på något sätt the research unit. Förstår du, liksom att forskning och behandlingsutveckling kommer att ha ett hem. Och då är min idé, för att kunna lämna över stafettpinnen, om jag nu är 62 år gammal, lämna över stafettpinnen och säga att Spinalis finns i Stockholm och det är ett forskning och behandlingsutvecklingscenter, en hubb, ett nav, där också ett nationellt kompetenscentrum finns. För att driva på och koordinera forskningen och behandlingsutvecklingen. Och det skulle också förtydliga rollen av Spinalis. För att nu kommer ju alla hit från hela världen och tror att stiftelsen driver alltihopa. Som man förklarar att nu är det inte så lätt. Men stiftelsen är ändå det som har stått för det hela, liksom det idémässiga från början.
Claes Hultling är verkligen en man med visioner som också fått saker ur händerna. För några år sedan blev han, inte helt överraskande, årets entreprenör i Solna. Han beskriver sig själv som entreprenörig. Yrkesvalet att bli läkare, det hade bland annat med just det att göra, säger han.
Ja, om man är läkare och har den examen i botten så är man ganska kompromisslöst. Då kan man funka var som helst i världen. Man kan kliva in i vilket sammanhang som helst. Man har en identitet. Man behöver inte börja förklara och sen gjorde jag det och sen gjorde jag det och sen gjorde jag det. Utan man är läkare. Jag menar, jag har startat en klinik i Botswana och en i Namibia. Jag menar, jag har ju haft ett liksom ganska spatialt beteende och hela mitt liv har präglats av nyfikenhet och annat. Så är det med min personlighet. Jag menar, det är, sen tycker jag att det är spännande att få vara behjälplig och en förebild för detta. Jag tar mig för, jag försöker göra det jag kan för att hjälpa mina olycksbröder och olyckssystrar. Det finns väl de som kan tycka ibland att jag har tagit för mycket plats eller att försöker hävda att jag har liksom massa narcissistiska drag och ska hävda mig själv i alla sammanhang och så vidare. Till de som känner mig väl kan ju då lugnt säga att liksom I have mellowed down, va? Att jag var mer rabiat för 25 år sedan, men samtidigt när vi höll på med de här grejerna så handlar det om ungefär som jag säger, som DDR, vi var tvungna att synas, vi fick ta fram stora pukan för att tala om att vi fanns överhuvudtaget, och för att göra det så gjorde vi en del uppmärksammade saker. Vi hade till exempel ett flipperspel på Vattenfestivalen 3 år på raken. Vi var ju så förbannade att man inte kom fram med rullstol på Vattenfestivalen. Så vi byggde ett flipperspel som var 35 meter långt som man körde rullstol i. Och så hade vi 1000 personer som körde rullstol genom, som du tänker som en kula i flipperspel. Och det alluderade på det faktum att många patienterna gick som en kula i flipperspel i vårdsvängen. Remiss hit och sköt vidare och bara så här. Och det fick ju hur mycket, det fick ju jättemycket cover i uppslag och helsidor. Några handikappgrupper tyckte att det var så mycket fokus på ryggmärgsskador, och ryggmärgsskador betraktades ändå som den privilegierade gruppen. Jag har haft en väldigt tydlig uppgift att vara någon slags advocate för det här gänget. Jag kan inte ha någon annan mission.
Energin verkar outsinlig, men ibland behöver även Claes Hultling blåsa ur skallen och ladda batterierna. Framförallt är det segling som gäller då. För 15 år sedan, då deltog han i Paralympics och seglade 200 dagar på ett år. Det låter kanske inte så himla avkopplande, men nu seglar han hemma vid i sin lilla folkbåt.
Den är 7,5 meter lång och det är perfekt storlek. Och jag har seglat i precis samma farvatten som jag har seglat hela mitt liv. Och min kära hustru och jag, vi finner verkligen en slags enorm frid i detta. Seglar 3-4 timmar och sen så kastar man ett ankar och så kokar man 2 potatisar och så tar man en burk matjessill. Och så seglar man vidare. Den mår jag ganska bra. Mår bra generellt. Jag gillar att leva och längtar till nästa dag. Och det är absolut, skidåkning är kul också. Men nu ramlade jag för ett år sedan och skadade axeln illa. Så jag opererades 2 gånger för axelruptur och låg inlagd här i 4 veckor. Jag var tvungen att ha axellås och var otroligt handikappad. Jag kunde inte klara av någonting. Riktigt jobbigt. Det var bra att vara patient här. Det finns ingen annanstans jag hellre hade varit patient. Det var ju lite quality control naturligtvis att kunna se på compliance hos personal och annat. Men det är nyttigt att vara patient också. Extremt nyttigt. Man är väldigt utsatt. Och man lär sig att vissa saker, vissa kvaliteter är bättre än andra. Ödmjukhet. Att lyssna. Att försöka sätta sig in i situationen av att vara så beroende som jag var under 8-9 veckor. Jag kunde klara mig själv. Och det är många personer som hävdar att man måste acceptera sitt handikapp. Men jag har vägrat att acceptera mitt handikapp. Jag har lärt mig leva med mitt handikapp. Nu säger vissa personer att det är bara semantik. Men jag säger att det inte är semantik bara, utan det är väsentligen mer. För att samma sekund som man accepterar sitt handikapp så ger man upp lite av sin egen själ. Och då är det mindre troligt att man strider för sina rättigheter som man gör om man lär sig leva med sitt handikapp. Och jag vill fortfarande ha en knuten näve i byxfickan och känna att jag kan bli förbannad och mobilisera adrenalin för att reagera. Och jag ser det på patienter som övertalas att acceptera sitt handikapp. Hur deras tonus går ner, hur deras kraftcentrum förflyttas och hur de ger upp lättare. Ibland så känns det som det ligger en ljummen vettigstuk över rehabilitering överhuvudtaget.
Claes Hultling själv, han har aldrig funderat på att specialisera sig som rehabiliteringsmedicinare. Han har efter olyckan inte formellt specialiserat sig överhuvudtaget som läkare. Han har ju sin alldeles egna nisch.
Ja, men jag är ju specialist i ryggmärgsskadevård, punkt slut. Så är det. Och jag har ju min plattform och jag har min tjänst. Jag har jobbat i över 30 år i landstinget och fick sån här guldklocka och annat i stadshuset nu i våras. Ja, menar, och sen liksom jag är docent på KI, professor på Stanford. Jag var erbjuden att ta över en hel institution på University of Manitoba i Winnipeg. Och de erbjöd mig då en hel, alltså, the chair och så. Men jag var där och insåg att det ligger närmare Nordpolen än Luleå. Och jag kände det, att bo i en vit mexitegelvilla i Winnipeg var inte vad jag ville göra.
Ja, så där har Claes Hultlings liv hållit på. Jag frågar om han tror att han hade varit en annan slags läkare utan sin ryggmärgsskada.
Absolut. Det är klart att det har präglat mig. Men det skulle inte ha förändrat min... Jag ser, skadan har ju påverkat min rygg, men inte min själ och hjärna och hjärta. Och det gör ju det att... jag hade ju inte sövt blindtarmar i Lindesberg. Utan jag hade naturligtvis sökt mig ut i världen på något sätt i detta.